السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يفوت شتر تقول ينام تفسير في سورة يوسف ده هبير إن شاء الله ديال ترير و يبقى ما تلسنا بو داغن سفشن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي الكيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi nämnde i förra lektionen hur Josef a.s. blev fängslad på orättvisa grunder. Hur kvinnan försökte att förföra honom. Men han valde istället fängelset framför hennes hot. Och vi kommer att känna idag att gå igenom vad som hände med Josef i fängelset. Hur han kallade folket till tawhid. Och hur han tolkade drömmarna. Och sen hur han kom ut från fängelset och blev rentvådd från dessa falska anklagelser. Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den första versen som vi går igenom idag. Att få unga män kastades i fängelset tillsammans med honom. Och en av dem sa att jag såg mig själv pressa vin i drömmen. Och den andra sa: jag såg mig själv med bröd på huvudet och fåglar kom och åt från brödet. Berätta för oss vad detta betyder. Inna naraka min al-muhsinin. För vi ser dig att vara en god människa. Här nämner Allah azza wa jal hur Josef alayhi salat wa salam hamnade i fängelse tillsammans med två unga pojkar. För ordet fitja betyder ung man på pojk på arabiska. Och de här två pojkarna, det sägs att den ena av dem arbetade som servitör och serverade vin, eller pressade vin. Och att den andra var bagare. Och att de begick ett brott och kastades i fängelse. Allah subhanahu wa ta'ala bestämde att de båda skulle få en sanddröm exakt samma natt. Båda fick en sanddröm samma natt. Så de vände sig till Josef och bad honom tolka drömmen. Och de beskrev Josef. Och de sa att vi ser dig innan araka min al-muhsinin. Vi ser dig som en god människa. Och här säger ulema att Josef a.s. hade självklart den högsta och bästa av karaktär. Till och med när han var i fängelset i det här tillståndet. Han var god mot folk. Han dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala och hjälpte folk och tröstade folk i fängelset. Så, mashallah, de såg honom som en muhsin, en god människa. Och det här är också en viktig egenskap, att personen som kallar till islam och representerar islam måste ha god karaktär och visa en god bild av islam. För på så sätt kommer vi att vinna folks förtroende. Precis som Josef a.s. här fick folks förtroende. Så Josef a.s. svarade och han sa: Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabatukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Josef sa: Ingen mat kommer att komma till er som försörjning förutom att jag kan berätta betydelsen av drömmen innan det att den kommer. Det här är vad min herre har lärt mig. Säkerligen så har jag lämnat religionen av ett folk som inte trodde på Allah och förnekade livet efter detta. Här säger Josef a.s. som en inledning att det spelar ingen roll vad ni drömmer. Vilken dröm ni än har haft så kan jag tolka den. Det här är en tolkning på den här versen. Eller att det spelar ingen roll vilken slags mat ni ser i drömmen. Jag kan berätta vad det symboliserar för någonting. För ni vet, drömmar kommer ibland som symboler. Att mjölk kanske symboliserar kunskap eller fitra. Och vissa maträtter kanske symboliserar andra saker och så vidare. Så det här är en tolkning. Att Josef a.s. han säger: Det spelar ingen roll vad ni har drömt för någonting. Jag kan tolka det innan det att drömmen faller in. Eller det kan också betyda att jag kan berätta för er vilken mat ni kommer att få innan det att den kommer. Alltså i ert vakna tillstånd. Som ett mirakel. Att det här är kunskap som Allah azza wa jall ger honom. Att Allah berättar för honom ilm al-ghaib, yani från den dolda kunskapen. Som Allah azza wa jall berättar om Isa alayhi salatu wasalam, Jesus. Ett av hans mirakel, vad var det för någonting? Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Och jag ska tala om för er vad ni äter och vad ni förvarar i era hem. Yani Isa alayhi salam kunde berätta för folk vad de hade i sitt hem. Det är ett mirakel från Allah azza wa jall. Det finns två tolkningar på den här versen då. Att Josef a.s. då berättade att han kunde tolka drömmarna innan det att de föll in. Vad de än drömde för någonting. Eller att han visste vad de skulle få för mat. Och han nämner också ulema att ibland så är det tillåtet för en person av da'wa att nämna vissa goda egenskaper för att vinna folks förtroende. Inte för att prisa sig själv, men för att berätta vem man är, som Josef a.s. också kommer fortsätta berätta sen. Vem han är, för att vinna deras förtroende. Och här finner vi att pojkarna i fängelset frågade Josef a.s. om de här två drömmarna. Men Josef a.s. han började istället med att prata om någonting viktigare. Och det är också en viktig aspekt av da'wa. Att personen som kallar någon till islam börjar alltid med att kolla på vilken nivå personen är på och vad är det för sak som personen behöver. Eller hur? Vad är det personen behöver för någonting? Vad är det viktigaste att prioritera till den här människan? Och Josef a.s. han såg att de här två pojkarna var inte muslimer. Så vad är viktigast, att börja med att förklara drömmen eller börja med att kalla dem till tawhid? Och speciellt då han förstod av en av drömmarna att den ena mannen skulle dödas. Så att det här var i slutet på hans liv och han behövde verkligen höra om islam. Och han nämnde också Yusuf a.s. att den här kunskapen, att jag kan tolka era drömmar, är från den kunskapen som min herre har lärt mig. Yani, den här kunskapen om drömtydning är en del av islam. Det finns två sorters kunskap. Världslig kunskap och det finns religiös kunskap. Och drömtolkning faller in under den religiösa kunskapen. Yani, Yusuf a.s. vill här nämna att den här kunskapen jag har fått, att Allah azza wa jalla har gett mig gåvan att jag kan tyda drömmar, kommer från honom. Det kommer inte från som andra drömtydare. De tyder drömmar genom att kolla i stjärnorna eller genom att gå till en spåman. Nej, min drömtydning kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad säger Yusuf a.s.? Han säger här att han har lämnat vägen. Taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Jag har lämnat vägen av ett folk som inte tror på Allah och de förnekar återuppståndelsen. Jag har lämnat, ska inte feltolkas, som ulema nämner, som är Sa'di. Att lämna någonting kan förstås som att man har varit en del av den här saken och sen lämnar han den. Eller hur? Att han var en del av den här saken och han lämnade den. När Yusuf a.s. var aldrig en del och var aldrig med folket som inte trodde på Allah och förnekade domedagen. Han säger här, jag har lämnat dem. Vad menas med det? Jo, jag har alltid varit borta från dem. Jag har aldrig gått in i det som de gör. Jag har inte trott som de har trott. Och jag kommer aldrig att göra det heller. Jag är fri från dem. Förstår ni? Jag är på en annan väg än den vägen där man förnekar Allah och domedagen. Så Yusuf a.s. han säger, jag har lämnat vägen, religionen av de som förnekar Allah och domedagen. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Istället har jag följt vägen av mina förfäder. Vem? Ibrahim och Ishaq och Jakob. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Vi skulle aldrig sätta någonting vid Allahs sida. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Det här är Allahs nåd till oss och mänskligheten, men de flesta av människor är inte tacksamma. Här nämner Yusuf alayhi salatu wassalam att han har följt vägen av sina förfäder. Och vilka är de? Ibrahim och Ishaq och Jakob, som vi nämnde i förra lektionen om Yusufs nobla släktträd. Att han är en profet, son till en profet, son till en profet. Fyra stycken profeter i rad. Och det här finns inte någon annan människa som har fått. Det är just den här förträffligheten. Så Yusuf a.s. han säger att han har följt vägen av sina förfäder. Abraham, Ishaq och Jakob. Och han sen beskriver han den här vägen. Vad är det för väg som de gick på? مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Det är inte tillåtet för oss. Det är inte passande för oss att sätta någonting vid Allahs sida. Yani, vi begår inte kyrk. Vi dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Yusuf en viktig sak. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Han skulle kunna säga مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ. Det är inte tillåtet för oss att dyrka någonting annat än Allah. Men han säger مِنْ شَيْءٍ. Vad det än må vara. Yani, vi begår inte kyrk. Vi sätter inte någonting vid Allahs sida. Varken liten kyrk eller stor kyrk. Ingenting. Utan vår religion är total hängivenhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Uppriktighet, ikhlas, tawhid. Utan att sätta någonting vid Allahs sida. Och sen säger Yusuf det här mycket fina uttalandet. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. Det här är Allahs fadl, Allahs nåd till oss och till mänskligheten, men de flesta av människor är inte tacksamma. Här nämner Yusuf a.s. att vägledningen till tawhid, att Allah vänder en människa bort från kyrk, Att Allah vänder en människa till att gå vägen av profeterna är den största gåvan. Dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas. Det här är den största gåvan till oss. Yani han refererar till profeterna och till dem som vi har kallat till den här vägen. Ey wallahi, det finns ingen gåva som är bättre än att Allah har väglett dig till tauhid. Att Allah har gjort dig till en muslim. Att du särskiljer Allah med dyrkan. Det här är den största gåvan. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Allah säger, om ni försöker räkna Allahs gåvor kommer ni inte klara av det. Så Yusuf alaihissalam säger här att tauhid är den största gåvan som Allah har väglett oss till. Och den största gåvan Allah har gett till människorna. Och det här påminner om det som Abdullah ibn Mas'ud sa. Att Allah kan skänka dunya, världsliga saker, till den han älskar och den han hatar. Allah kan ge dunya till vem han vill. Att Allah har givit en person dunya betyder inte att han är bra. Men Allah ger bara iman till den han älskar. Så det här är den största gåvan, att Allah har valt ut dig att vara muslim, att vara från folket av tawhid, att ge Allah azza wa jalla hans rättigheter, att vara bland dem som gör det som vi skapades för. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah skapade endast jinnen och människorna för att de ska dyrka honom. Det är ni'ma att Allah har gjort det till de som gör det. Allah azza wa jalla har rättigheter. وَحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Och Allahs rättighet hos människorna är att de dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Det är ni'ma att Allah har gjort det till dessa människor. وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Men de flesta av människor är inte tacksamma. De uppskattar inte detta. Och här nämner ulema att de flesta av människor är otacksamma. De flesta av människor har inte accepterat ett tauhid. De har inte följt den här stora välsignelsen, den här rätta vägen, profeternas väg i det här livet. De flesta av människor är otacksamma. Här nämner ulema i tafsir många, många fawaid. Så många nyttor. Wallah, man skulle kunna prata om vissa verser i timmar alltså. De nämner här att Yusuf a.s. blev kallad för Muhsin. De såg upp till honom och sa att du är en god man. Så Yusuf a.s. han nämner vad som gjorde honom till en god man. Vad var det för någonting? Att han vände sig bort från folket av kyrk. Och han har vänt sig till folket av tawhid och följer profeterna. Och att vi sätter inte någonting vid Allahs sida. Vi dyrkar bara Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det här är det som har gjort mig till en god människa. Så vill ni bli som mig, gör samma sak som mig. Förstår ni? Det här är indirekt att göra da'wa också. Vad är det som har gjort mig till Muhsin? Det här, valet i livet. Och Ibn Kathir säger i tafsir på den här versen. Och så är det med dem som följer den rätta vägen och gör sändebuden, rusul, till sina föredömen. Allah kommer att vända dem bort från vägen av dem som gått vilse. Och Allah kommer att vägleda deras hjärtan till vad de inte visste. Och Allah kommer att göra dem till a'imma, till ledare och förebilder i religionen som folk följer i gott och kallar det till den rätta vägen. Yani, alla som vänder sig bort från vägen av dalala, folket av kuffer och kyrk, och vänder sig till profeternas väg och följer deras väg, Allah kommer vägleda hans hjärta. Allah kommer ge honom kunskap han inte hade. Och Allah kommer göra honom till en imam, en ledare och en förebild i religionen. En kallare till gott. Och det här är en av de högsta av nivåer man kan nå i det här livet. Att bli en imam, en ledare och en förebild i gott. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. As-salihin, de tillber Allah azza wa jalla att göra oss till förebilder i religionen. En ledare i religionen. Och ulema säger, det betyder en ledare i religionen är någon som följer de som levt i gott. Och folk följer honom i det som är gott. Han blir en förebild i samhället. Och folk ser upp till honom och följer honom i hans goda exempel. från det bästa man kan bli i det här livet. En imam i religionen. Så personen som följer profeternas väg och tar dem till förebilder, Allah kommer vägleda hans hjärta, ge honom kunskap och göra honom till en ledare i religionen. Vi lär oss också av den här versen att när Josef a.s. han säger, jag har vänt mig bort från deras väg, att det är wajib att ta avstånd från kuffar, deras religion och deras tillvägagångssätt. Al-bara'atu min ash-shirk. Att man säger, jag är fri från det som ni är på. Jag följer inte er väg. Lakum dinukum walia din. Ni har er religion och jag har min religion. Taib. Och vi lär oss också av den här versen att profeternas religion är en. Han säger, jag har följt vägen av Ibrahim, Ishaq och Jakob. Vägen i singular. Det betyder att deras religion är en. Allahs religion har alltid varit islam. Inna dina inda Allahil islam. Allahs religion har alltid varit islam. Alla profeter var muslimer. Ingen var jude, ingen var kristen. Det här är bara namn folk har hittat på. Alla profeter från Adam till Muhammad alaihi wasallam, de var muslimer. Och deras väg var en. Vi lär oss också av den här versen att negera och att bekräfta. Att Josef a.s. negerade kyrk. Tog avstånd från kyrk. En nefi. Vi gör inte kyrk. Vi tar avstånd från att dyrka någonting annat än Allah. Och sen bekräftade han att han bara dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är exakt som la ilaha illallah. La ilaha, vi tar avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah. Vi negerar. Illallah, vi bekräftar att endast Allah azza wa jal har rätten att dyrkas. Så det är samma sak som här framgick av Josefs budskap alaihi salatu wasalam. Vi lär oss också en annan viktig sak här. Och det är att en da'i, en person som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala, gör det inte bara vid specifika tillfällen. Yani da'wa, det är bara om jag sitter och föreläser. Da'wa är hela tiden. Vare sig du har det bra eller svårt. Josef alaihi salam, han sa inte, jag är trött, jag är i fängelse, jag är förtryckt. Nej, han passade på att kalla folket till islam. Han tog tillfället i akt och kallade folket till ett tawhid, mashallah. Så det här är en viktig lärdom också. En annan lärdom är att en da'i, en person som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala, måste ständigt påminna folk om att vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Han kallar folk till tawhid och varnar för kyrk och påminner också folk om att vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. För de flesta av folk är inte tacksamma, som han sa här i den här versen. De flesta av folk är otacksamma. Men människan måste vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för allting gott som hon har fått. En annan fin lärdom som ulema nämner. Han säger här, när han nämner att han har följt profeternas väg, han har lämnat kyrk, så säger han, ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. Det här är Allahs fadl över oss och människorna. Jag översatte ordet fadl till nåd. En gåva, någonting gott. Men fadl betyder egentligen någonting extra. Någonting utöver. Yani, om jag anställer en person och jag ska ge honom 10 000 kronor i slutet på månaden. Om jag ger honom 10 000, det är hans haq, det är hans rättighet. Jag måste ge honom. Det är hans haq. Okej? Okay? Han får 10 000. Det är rättvisa. Men om jag ger honom mera, 10 000 får du här, plus du får 5 000 i bonus, extra. Jag tycker du arbetade bra. Det här är fadl. De här 5 000 är fadl. Taib. Allt som Allah Azza wa Jal har givit mänskligheten är fadl. Extra. Alla är inte skyldiga att ge oss någonting alls. Alla har ingen skyldighet mot någon att ge någon någonting alls. Förstår ni? Så allt vi har fått, vad alla människor har fått i det här livet, är fadl från Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Så ska vi inte vara tacksamma. Eller hur? Alla ger oss allt det goda vi har fått, fast vi har så mycket brister och alla har måste. Alla har ingen skyldighet mot oss. Så tacksamheten borde vara stor. Sen Så fortsatte Josef a.s. sitt kall till ett tawhid. Och han klandrade deras falska gudar. Och han säger: Ya sahibi sijin arbabun mutafarriquna khayrun amillah al-wahidul qahhar. Mina två fängelsekamrater, är många olika gudar bättre eller Allah al-wahid, den unika, den enda, al-qahhar, den som är oemotståndlig. Den här använder Josef a.s. väldigt starka, smarta argument till de här människorna som trodde på flera gudar. Så Josef a.s. han börjar med att säga: mina två fängelsekamrater. Sahib betyder nödvändigtvis inte kompis, utan om man är länge med en person så kallas han för sahib. Och om en person är länge på en plats så kallas han för sahib dhalika al-makan. In ashabul janna ashabun nar. För de är på den platsen. Så de som var i fängelset tillsammans med Josef, de blev sahib. Yani sahib al-sijin. Så Josef a.s. ställer den här frågan: är många splittrade olika gudar bättre än Allah al-wahid al-qahhar? Yani är många oförmögna och värdelösa gudar, påhittade, som varken kan gynna eller skada, de kan inte ge liv, de kan inte ta liv, de kan inte göra någonting, är de bättre än Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid, den enda, den unika, han som har makt och kontroll över allting, den enda som kan gynna och skada? Vem är bäst att dyrka? De här påhittade falska gudarna som inte kan göra någonting alls, eller den enda sanna guden? Och folk hade många olika gudar. Det kan vara kossor, det kan vara stjärnor, det kan vara stenar, det kan vara guld och silver, jinner, änglar, demoner, heliga människor. Många olika saker. Så vad är bättre? Att dyrka dessa eller att dyrka Allah, den sanna guden som förtjänar att dyrkas? De här falska gudarna som ni dyrkar, de kan inte gynna, de kan inte skada. Om ni ber, ni kan inte få någonting från dem. Om ni söker skydd, de kan inte skydda er. Om ni söker hjälp, de kan inte hjälpa er. Om ni söker tillförlit, finns ingenting att förlita sig på, och så vidare. Så vem är det som förtjänar att dyrkas? Det är självklart Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner Allah, eller här nämner ulema i tafsir på den här versen, att den här, just den här liknelsen: vad är bäst, att dyrka många splittrade gudar eller den sanna guden? Att folket av kyrk, folket som tror på många gudar och tillber många gudar, de är splittrade inom sig själva. Och deras hjärtan finner inte frid. De är inte bekväma med sin tro eller sitt liv. Varför? De är, yani, förvirrade. Som hinduer och andra. Om de är glada, de ska vända sig till glädjens gud. Om de är ledsna, det finns sorgens gud. Om de vill ha kärlek, kärlekens gud. Om de vill ha hjälp, hjälpens gud och segens gud. De är förvirrade. Vem ska man tillbe? Och vem ska man vara rädd för? Och vem ska man hoppas på? Vem ska man frukta? Vem ska förlåta? Jenny, du blir splittrad. Eller hur? Det är som en person på ett jobb som har 10 chefer. Och alla säger att han gör olika saker. Han kommer inte vara bekväm, eller hur? Han kommer vara helt förvirrad. Så det här är katastrof. Personer som har många gudar är splittrad. Och det samhället blir också splittrat. Till grupper och sekter och olika religioner och folk vänder sig till sina falska gudar. Till skillnad från islam, som enar människan på att dyrka den enda sanna guden. Samhället blir enat. En gud, en illa, en Kaaba, en Koran, en profet. Vi är enade på en och samma sak. Och viktigast, ditt hjärta blir enat. Om du vill ha hjälp, du vänder dig till Allah, den enda som kan hjälpa. Du söker någon gåvor eller du ber om någonting, du vänder dig till Allah, den enda som kan ge. Du söker skydd, du vänder dig till Allah, den enda som kan skydda. Du söker förlåtelse, Allah den enda som kan förlåta, och så vidare. Alhamdulillah, muslimens hjärta är mutma'in, det är fridfullt i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det skillnad från dessa kuffar som är så förvirrade och splittrade. Allah musta'an. Och här lär vi oss en annan viktig sak. Och det är att i fiqh, när man ger da'wa, att man tilltalar folk på deras nivå. Josef alaihissalam använde hikma. Med logiska argument. Är ni vad är bäst? Att dyrka de här falska gudarna som inte kan göra någonting? Eller den enda sanna guden? Han säger al-wahid, den enda sanna guden. Al-qahar. Vet du vad al-qahar betyder på arabiska? Att vara överlägsen någonting. Yani, de här, alla är överlägsen er och era falska gudar, allting. Och era falska gudar är inte överlägsen någonting alls. Så Allah, han är den som dominerar och styr och upprätthåller allting. Så han tilltalar dem här med hikma, med vishet. Och tilltalar dem på deras nivå. I enlighet med deras förstånd. Och det här är något viktigt i islam. Att om man gör da'wah på folk, man ska börja med det viktigaste. Och tala till dem på en nivå som de förstår. Logiska argument. Och han kommer inte heller med någon sån här attack. Och börjar förbanna deras falska gudar. Utan använder logiska argument. Så att de själva förstår att det här, men det stämmer ju inte. Det som vi gör. Och kanske de kommer att följa honom. Och sen säger Josef alaihissalam: "Ma ta'buduna min dunihi illa asma' samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Det enda som ni dyrkar, eller det som ni dyrkar vid sidan av Allah, är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har hittat på, som Allah inte har godkänt. Och Allah är den enda som har rätt att döma eller bestämma. Och han har beordrat att ingen annan än han ska dyrkas. Det här är den raka, den sanna, riktiga religionen. Men de flesta av människor känner inte till den. Här nämns också en annan viktig princip vad gäller kyrk. Som Ibn Taymiyyah nämner i tafsir. Att allting som folk tillber vid sidan av Allah är bara i slutändan falska namn. Som de själva har hittat på. På dessa, är ni falska gudar. De har ingen grund. Ma anzal Allahu biha min sultan. Allah har inte skickat ner något bevis på att det här skulle vara en gudom. För enda sättet att veta och känna till att någonting är en gudom är genom uppenbarelse från el-ilah, från den sanna guden. Så Allah har inte sänt ner något bevis på att de här skulle vara gudomliga, utan han har sänt ner bevis på att de inte är det. Och att det är haram att tillbe någonting annat än honom. Så det är totala motsatsen. Inil hukmu illa lillah. Yani bestämmelsen ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som dömer och bestämmer. Allah vägleder vem han vill och vilseleder vem han vill. Och han lagstiftar och bestämmer vad han vill. Och Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att ingen annan än han ska dyrkas. Därför säger han inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Han har beordrat att endast han ska dyrkas. Dhalika dinul qayyim. Detta är den raka religionen. Allahu akbar. Vilka starka ord. Allah azza wa jall är den som har bestämt. Han har skapat allt, så han bestämmer över oss. Och vad har han bestämt? Att vi endast ska dyrka honom. Alla ta'budu illa iyyah. Tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Inte sätta någonting vid hans sida. Vad den må vara för någonting. Dhalika dinul qayyim. Det här är den raka religionen. Och här säger ulema. Den raka religionen. Den rätta religionen som leder till allting gott. Islam wallahi. Vackraste religionen. Religionen av ljus. Av liv. Rak. Rätt. Leder till allting gott i detta liv och i nästa liv. Det finns inget fel i denna religion. Till skillnad från alla andra falska religioner. Vad är de? De är krokiga och leder till allting ont. Islam är den enda rätta och sanna religionen. Som vi nämnde. Alla profeternas religion. Den enda religionen Allah accepterar. Och alla andra religioner är falska. Och de är krokiga och de är mörka. Och de leder till fördärvet i detta liv och i nästa liv. De leder till kaos. Därför är det enda systemet som har funkat för mänskligheten islam. Det enda gången. Allting annat är har lett människan till sitt fördärv och sin undergång. Walakin aktharan nas la ya'lamun. Trots att religionen är så klar, så vacker, så tydlig och också överensstämmer med människans fitra, som ulema, som Ibn Kathir säger. Den här raka, rätta religionen överensstämmer med människans natur. Det är logiskt att dyrka sin skapare. Det är ologiskt att gå och tillbe en staty, en människa, en järnbit, ett kors, en grav. Men det är logiskt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det går ihop med människans natur. Trots att det är så lätt och så rak och så ljus religion, så finner vi att många människor vänder sig bort från denna raka väg. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسْ لَا يَعْلَمُونَ. De vill inte bry sig och de vill inte känna till den här sanningen. Så Yusuf a.s. kallade dessa pojkar till el-islam. Och sen blev de muslimer eller blev de inte muslimer, det framgår inte av berättelsen. Allahu a'lam. Men i alla fall, Yusuf al-Islam, han gjorde sin skyldighet. Han kallade dem till islam och gav dem iqamat al-hujja. Han etablerade beviset på dem. Och det här är skyldigheten av de som har kunskap. När man gör da'wa, din skyldighet är inte att folk ska acceptera vad du säger. Utan skyldigheten är att förmedla budskapet. Och det här är en jätteviktig sak när man gör da'wa. Om du har predikat korrekt islam hela ditt liv och ingen har lyssnat på dig, alhamdulillah, du har gjort det du är skyldig att göra och Allah kommer belöna dig. Du har inte gjort någonting fel. Förstår ni? Så att man förmedlar budskapet, och som folk accepterar eller inte accepterar, det är upp till dem. Och vi förvränger inte islam för att det ska passa vissa människor. Utan vi säger till islam, den korrekta islam till folk, och om de accepterar, det är upp till dem. Vår uppgift är bara al-balagh, att förmedla budskapet. Och sen så förklarade Yusuf a.s. deras drömmar. Och han sa, mina kamrater eller kamrater i fängelset, en av er kommer att hälla upp vin till sin herre. Och den andra kommer att korsfästas och fåglar kommer att äta från hans huvud. Så är det bestämt gällande det som ni frågar om. Qudiyal amr alladhi fihi tastaftiyan. Ja, ni, vad kommer hända? Den ena av er kommer att släppas fri och han kommer att bli en betjänt till kungen och han kommer att servera vin. Det här var tolkningen på drömmen, att han pressade vin. Vindruvor, att han skulle då bli en servitör och servera vin till kungen. Medan den andra mannen som såg i drömmen att fåglar åt bröd från hans huvud, den här mannen kommer att korsfästas. Och ulema säger, han kommer sen att slängas, hans kropp när den är död någonstans. Och fåglar kommer komma och äta från hans huvud och kropp. Så han skulle dö. قُضِيَ الْأَمْرَ أَلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَنَ. Det som ni har frågat om är redan bestämt. Det här är tolkningen på drömmen, det här är det som kommer att ske. Och han nämner vissa ulema hadithen, där profeten alaihi salatu wassalam, han sa att en dröm hos en människa är som en fågel som cirkulerar över honom. Tills det att den tolkas, då faller den in. Yani, det finns tre sorters drömmar. Sanndrömmar från Allah, mardrömmar från shaitan och fantasidrömmar från dig själv. De enda drömmarna som har någon betydelse och har någon tolkning är de som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad säger den här hadithen? När drömmen har tolkats, då faller den in. Vissa ulema säger att den kommer falla in så som den har tolkats. Därför är det bra att den tolkas på bästa möjliga sätt inom islams ramar. Eller när den tolkas så kommer den att börja, yani, att sättas i verket. Det kommer börja ske. Så Yusuf a.s. sa till den pojken som han visste skulle släppas fri och bli servitör till kungen. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. Och till den pojken som Josef visste skulle släppas fri sa han, minns mig, eller nämn mig hos din herre. Nämn mig hos kungen. Men vad hände? فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِضَعَ سِنِينَ. Men shaitan fick pojken att glömma bort sin herre. Eller glömma bort. Och Josef blev kvar i fängelset under många år. Yani Josef a.s. bad den här pojken som skulle till kungen berätta för kungen att han var orättvist behandlad och fängslad trots att han inte hade gjort någonting och kanske han kunde bli fri från fängelset. Men den här pojken glömde bort Josef a.s. Och Josef blev kvar i fängelset bid'a sinin. Och ordet bid'a på arabiska betyder mellan 3-9. En siffra mellan 3-9. Så Josef var i fängelset mellan 3-9 år. Allahu alam hur många. Vissa ulema säger 7 år. Men Allah alam, mellan 3 till 9 år var han i fängelse. Och det är qadar Allah. Allah azza wa jalls öde. Men Allah subhanahu wa ta'ala gjorde orsaker till att Josef skulle komma ut när tiden var inne. Och det var att kungen i Egypten fick en dröm. En dröm som berörde hela landets säkerhet och bästa. Och den här drömmen var det ingen som kunde tyda förutom Josef sallallahu alaihi wasallam. Så det ledde till att Josef blev befriad. Så kungen han sa wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Och Egyptens kung sa att jag har sett i en dröm. Jag såg 7 feta kor som blev uppätna av 7 magra kor. Och 7 gröna ax. Kanske någon kan öppna dörren lite. 7 gröna ax. Ni vet, det som vete växer på. Det växer på ax. Jag såg 7 gröna ax och 7 torra. Mina rådgivare, förklara min dröm för mig. Om ni kan tyda drömmar. Kungen samlade här sina rådgivare. För att de skulle tolka drömmen till honom. Den här mycket konstiga drömmen. Att de 7 tjocka kossorna blev uppätna av 7 smala kossor. Och 7 gröna ax bredvid 7 torra ax. Så kungens rådgivare kunde inte tolka drömmen. De blev förvirrade. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin. De sa det är bara falska eller blandade drömmar. Och vi kan inte eller vi är inte kunniga gällande drömtydning. Yani den här drömmen kan vi inte tyda. Den är luddig, den är konstig. Eller så sa de att det här är en falsk dröm, en shaitandröm, en fantasidröm. Och såna drömmar kan vi inte tyda, vi kan bara tyda sanndrömmar. Så de blev förvirrade och kunde inte tyda drömmen. Vad hände då? Pojken som hade varit med Josef alaihissalam i fängelset var där. Och då kom han på Josef. Att Josef kunde tolka drömmen. وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Och då sa mannen som släpptes fri från fängelset och kom ihåg. Jag ska berätta vad drömmen betyder. Låt mig gå. Alltså låt mig gå till Josef och se vad han säger. Så mannen gick till Josef alayhi salatu wassalam. Och han sa Josef, ayyuha siddiq. Aftina. Berätta för oss vad beträffar den här drömmen. Om 7 feta kor som blir uppätna av 7 magra kor. Och 7 gröna ax och 7 torkade ax. Så att jag kan återvända till folket. Och berätta för dem vad drömmen betyder. Och här nämner ulema en fejda. Borde inte Josef vara arg på den här mannen? Ja? Att han inte nämnde Josef för kungen. Det var ju det som var Josefs råd, eller hur? Nämn dig för kungen, kanske jag blir fri. Han glömde bort. Och Josef satt i fängelse, vad? Kanske 7 år. Så den första reaktionen borde egentligen vara att Josef skulle säga, varför glömde du mig och hit och dit, jag har suttit 7 år. Han sa inte ett ord. Ingenting. Utan han tolkade direkt drömmen. Subhanallah. Det här är också en egenskap som profeten Muhammed alaihissalam hade. Att han klagade aldrig. Rujula. Han var man. Klagade aldrig. Subhanallah. Så Josef alaihissalam tolkade drömmen. Och han sa tazra'una, qala tazra'una. 7 sinin da'ab fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Han sa i 7 år i rad kommer ni att odla eller så som vanligt. Och det som ni skördar ska ni lämna kvar i axet utom lite grann som ni kan äta. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 7 shidad ya'kulna يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون.
Och efter dessa sju goda år kommer sju svåra år. Under vilket ni kommer att äta det som ni sparade innan. Förutom lite grann av det som ni lagrade. Så Josef a.s. tolkade den här drömmen som kungen hade fått. Med att de sju kossorna symboliserade år. De sju feta kossorna symboliserade sju yani, goda år kan man säga. Avregn och bördighet. Tajib. Och de sju smala korna som åt upp de sju tjocka symboliserade sju svåra år. Svåra år av torka och hunger. Så han sa till dem att ni måste spara mat. Under de här sju första åren ska ni spara mat och ni ska yani, fortsätta plantera och liknande saker. Så att när de sju svåra åren kommer så äter ni från det som ni har sparat. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Och efter detta, alltså efter dessa 14 år, kommer ett år då folket kommer att få mycket regn och folk kommer att pressa. Yani, det kommer vara bördigt och folk kommer att pressa som de gjorde förr. Yani, pressa som ulema säger olivolja, sesamolja, vad heter det också, kasp, sockerrör. En vanlig dryck i Egypten. Man pressar sockerrör och det kommer en söt dricka. De här sakerna kommer ni återigen att pressa. Så mannen återvände till kungen och berättade tolkningen på den här drömmen. Och kungen, mashallah, blev väldigt förvånad och ville att Josef skulle komma till honom. Så kungen sa, för honom till mig. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. Så kungen sa, hämta honom till mig. Han är ut från fängelset, låt han komma till mig. Men när kungens budbärare kom till Josef så sa Josef, återvänd till din herre, gå tillbaka till kungen och fråga honom vad som hände med kvinnorna som skurit sig i handen. Allah känner säkerligen till deras planer. Så det här är också någonting otroligt. Hur Josef a.s. hade sabr. Efter att han har varit orättvist dömd och suttit i fängelse alla dessa år. Så kommer kungen och säger, kom, gå ut, kom till kungen. Du kommer få en hög position. Han säger nej. Jag stannar kvar. Tills det att kvinnorna berättar vad som verkligen hände. Innan han vill rentvå sitt namn. Och befria sig själv från de falska anklagelser som han hade fått. Så kungen hämtade kvinnorna. För de var kända, de här kvinnorna, med sina märken i handen. Efter att de hade skurit sig. Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Så kungen frågade kvinnorna, vad var det ni höll på med när ni försökte att förföra Josef? Så kvinnorna sa, حاشا لله, yani må Allah förlåta oss, vi känner inte till någonting ont om Josef. Och Al-Aziz fru sa, nu är sanningen uppenbar och tydlig. Det var jag som försökte förföra honom. Han är en man som alltid säger sanningen, yani Josef. Så här, när kungen hämtar dessa kvinnor, förstår de att det är allvar. Det går inte att ljuga längre. Yani Josef, den här mannen är yani, omtyckt av kungen, vi kan inte ljuga. Så kvinnorna som var med i den här samlingen, de sa, Hasha lillah, vi känner inte till någonting ont om Josef. Varken litet eller stort. Ingenting fel har han gjort. Och kvinnan som försökte förföra honom också. Al-an hashas al-haq. Nu har sanningen kommit fram. Det var jag som försökte förföra honom. Han har gjort någonting fel. Han är en ärlig person. Det var vi som ljög och planerade mot honom. Och så säger Al-Aziz fru, att det var jag som bad om detta. För att Al-Aziz ska veta att jag inte svek honom när han var borta. Och Allah hjälper inte كيد الخائنين يعني planerna av de som smider onda planer. Yani kvinnan säger också här att jag berättar här att jag inte var otrogen. Jag gjorde ingenting med Josef utan jag försökte förföra honom men ingenting hände. Det här var min onda plan. Tayyib. Och så säger hon också sen att wa anna Allah la yahdi kayd al-kha'inin. Att Allah leder inte de onda planerna till yani lycka, till framgång. Utan onda planer vänder sig alltid tillbaka mot folket. Och sanningen visar sig alltid någon gång. Sanningen kommer komma fram mot de som smider onda planer. Och onda planerna vänder sig emot de som smidit dem. Men här kan det verka som att kvinnan försökte framstå som oskyldig. Att jag gjorde ingenting och så vidare. Jag försökte bara förföra honom. Men hon erkänner också sen sina synder. Wa ma ubari wa nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Och jag säger inte att jag är oskyldig. Wa ma ubari nafsi. Jag säger inte att jag är oskyldig. Inna nafsa la amaratun bisu. Yani det finns en ondska i människan som säger åt henne att synda. Förutom dem som min herre skänker sin nåd. Allah, han är den förlåtande och den nådrike. Yani, jag är inte oskyldig. Jag gjorde fel. Det var jag som försökte förföra honom. Jag hade lust för honom. Jag ljög mot honom och jag fängslade honom orätt. Jag gjorde alla de här felen. Inna nafsa la amaratun bisu. Varför? För ondskan inom mig själv uppmanade mig till detta. Och här nämner ulema det som vi gick igenom i tafsir i Kista. Att det finns tre sorters nefs i människan. Och vilka är de? En nefs, el mutmainna, wal lawama, wal amaratu bisu. De här tre som Allah nämner i Koranen. En nefs, el amaratu bisu, själen som uppmuntrar till ont. En själen som för det mesta följer sina lustar och syndar. Övervägande. Det här är en nefs al-amaratu bisu. Och sen har vi en nefs al-lawama. Själen som klandrar sig själv. Och det är den personen som syndar. Och sen ångrar sig och känner sig dum. Och ber Allah om förlåtelse. Om och om igen. Och sen har vi en nefs al-mutma'inna. Själen som lutar åt. Lydna till Allah subhanahu wa ta'ala. Som är fridfull i att lyda Allah azza wa jalla. Så här kom sanningen fram till slut. Och Josef a.s. blev befriad från de falska anklagelser som var riktade mot honom. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.